A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Frågor?
Det är massa härliga frågor. Jag är taggad. Har du sjungit ut, Victor? Har du gurglat med whisky?
Nej, jag har inte. Nej, jag dricker kaffe.
Ja, okay. Jävla noob.
Då börjar jag i stort sett bara.
Hej och välkomna till Nördnyad, jag som är nörden Fabian Nordlander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten Samarbete med Acast, där vi pratar nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Vi försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Och det här är en jättebra dag. Solen skiner, himlen är blå. Det är 3-4 plusgrader ute och snön smälter som smör i solsken. Man kan säga att snön smälter som snö i solsken.
Mm. Det är väl egentligen en bättre allegori. Alltså allmänt. Alltså, som
då
snö
är
i solsken.
Ingen allegori.
För jag har pratat om det här förut. Smör i solsken funkar inte riktigt. Varför? Det säljer som smör. Vill folk köpa smör när solen är på?
Nej. Det säljer punkt. Och sen så liknelsen som smör smälter i solsken.
Är det det där?
Ja, du kan inte, alltså det är inte så att man går ut och det är varmt. Åh, herregud, vad jag är sugen på smör. Alltså, det,
nej,
så är det inte.
Alltså, jag älskar ju smör. Men tror du inte det är så här då? Att så här, det är sol och det är varmt. Och jag måste ut till marknaden och köpa smöret innan det smälter. För jag behöver smör.
Jag tänker så. Fast du vill inte möjligtvis då att du liksom måste köpa det fort. Men om du tänker liksom, du tänker in att du sitter på en brygga i en mellansvensk stad en sommardag så där, och det svalkar lite grann från brisar från havet, men så går solen upp och det är 25-27 grader där och det är åh gud vad varmt och det börjar bli lite svettningar under armarna och du känner att 100 gram smör nu med sked.
Mm.
Känner du igen dig på det?
Ja.
Okej, okay, ja men då så. Ja men då är det nog ställer som smör i solsken. Det jag tänkte säga, att snön smälter som snö i solsken funkar inte för att det är ingen allegori. Då säger du bara att den är så. Utan du måste ju säga allegorin då att snön smälter som smör i solsken.
Mm.
Snön smälter i solsken som smör i solsken. Det här är helt irrelevant. Vad ska vi göra idag för vän?
Vi ska ha en frågestund. Så i vanlig ordning, i hela den här månaden har vi inte följt vår premiss som vi presenterar alltid i början. Där jag försöker bilda Viktor i nördämnen och nördkultur. Utan vi har ju kört full frontal DC-månad. Googla inte. Där vi har bara betat av Snyder Cut, Wonder Woman och Batman vs Superman. Shit, det har varit riktigt proppfullt. Och nu vill vi på något sätt avrunda hela den här månaden genom att göra någonting vi brukar göra nästan en eller två gånger per kvartal, en sån där frågestund där vi ger svaren och ni ställer frågorna. Är det så, Jeppe, det funkar?
Jag tänker bara på Herrenstams cameo i Bertils oskulden. Åh, gud vad jag älskar Bertils oskulden. Han är ju lärare då och så kan vi inte komma överens att ni ställer frågorna och jag ger svaren. Det är kul.
Det är kul. Hur är läget, Victor? Hur mår du?
Det är bra. Det rullar på. Jag kommer ju snart, inom en dryg månad, så kommer jag flytta från lägenheten här. Kul också att precis när jag säger det så börjar de borra här på våningen ovanför. Vilket är någonting man kanske slipper nu, för jag ska ju köpa hus. Eller jag har ju redan köpt hus. Jag ska ju flytta till hus, så att nu jävlar.
Big news.
Sen måste ju köpa refsor och gräsklippare och grillar och sådana saker.
Volvo och Labrador?
Ja, fast det är ju lite grann det som är... Man säger ju att villa, vovve, Volvo är ju liksom de där tre V:na som är det man ska ha när man är vuxen, så att säga. Eller hur?
Ja,
men jag skulle vilja ändra det, för att vi lever ju inte riktigt enligt den premissen. Så att jag kör ju VVÖ istället. Alltså det vill säga Villa, Volkswagen, Ödla.
Just det.
Och det är ju liksom, det är mer anpassat då. Så jag tror att det är det nya.
Så du kommer liksom gå upp tidigt på morgonen där i ditt fina bostadsområde och rasta Ove tidigt på morgonen medan du plockar ut tidningen från en perfekt idealisk postlåda som öppnar sig, som har en sån här liten flagga du fäller upp när du, när postmannen har varit där.
Och stå där och vifta lite så här kungligt, bara lite fram och tillbaka till postmannen som kommer förbi på sin cykel och hälsar artigt.
Exakt. Gud
ja, nej, men självklart, det är så exakt så det ska se ut. På tal om det så har jag sett WandaVision, vi kan prata om det senare också. Ja, nej, men det är väl det. Vi kan släppa det, och sen er som är mer intresserade av trädgårdskonst, ni kan höra av er på Instagram istället. Ska vi göra så här, Fabian? Ska vi gå in och prata lite frågor? Tänkte jag säga till dig, men jag har en viktigare sak att säga.
Jaha.
Viktigare än att jag ska flytta till hus, viktigare än allting sånt där. Fabian, du har i detta nu en till credit på IMDb.
Yes, jag har snart en korrekt fyra. Lite som man lägger i något kortspel. Jag spelar inte kort. Så jag måste ha en fyra. Så att jag har två nice credits nu på IMDb. Så ja, exakt. Det är sant. Nej, men igår, hej framtiden, igår i vår tidslinje så släpptes Snabba Cash tv-serien på Netflix. En produktion som jag har haft ett finger i, och det var kul att bli kreditad för det. Nej, men det har varit en superkul grej som har varit väldigt hemlig. Jag kan ha nämnt det någon gång i podden för ett tag sedan, men jag kan bara klargöra här lite vad exakt jag har gjort för den som är nyfiken. Så för typ ett och ett halvt år sedan så fick jag förfrågan på SF som jag har gjort, ja, främst Bamse för och lite andra grejer som också är produktion. Jag fick frågan om jag ville vara i stort sett med och börja utveckla deras Snabba Cash reboot för Netflix. Då var det superhemligt. Och det lät skitspännande, och det de ville från mig då var att i stort sett starta hela projektet med research och konstruera den världen som sen då andra manusfattare skulle spela i. Och så mitt jobb blev att åka typ land och rike runt och prata med kriminella, poliser av olika slag, säkerhetsvakter, folk på Skatteverket, techmänniskor och entreprenörer. Och fan, jag vill ju fan kasta ut en liten en tack här till en lyssnare som faktiskt var del av den här researchen.
Ja, gör det då.
Vår kära vän Marcus.
Jag visste inte att han
hade varit där. Du var väl med här? Du var ju med när vi satt på en Kina-buffé och plockade hans hjärna.
Ja, förlåt. Jag tänkte på fel, Marcus. Ja, just det. Ja, vad bra.
Eller hur, det är Marcus. Jag blandade ihop ett namn här, va?
Nej.
Nej. Säkerhetsvakten, ja. Marcus.
Exakt.
Ja, precis. Jag vill tacka dig. Jag vet inte om jag kunde säga då till dig vad jag gjorde då. Så att, tack för att du var med min research utan att vara medveten om det. Nej, men det var ett ascoolt projekt. Att liksom få sitta och prata med kriminella, att prata med, kan jag säga Säpo typ, kanske? Jag kanske har pratat med Säpo. Och sen var i så här situationer där du pratade med en person som visade sig sitt vapen och så här, ja, ah, där är så här dum-dum-kulor, fan, intressant. Det var en helt absurd, weird grej jag gjorde som var jättespännande och jättekul. Och jag har inte kollat på Snabba Cash än, så jag vet inte vad som har inkluderats och inte inkluderats. Det är ju alltid sån här grej när du startar ett sånt projekt och sen liksom ger på något vis facklan vidare, så vet man inte vad som händer efter det. Men vad jag gjorde, eller den informationen jag tog med var skitspännande och gjorde mig extremt exalterad över det projektet. Och på något vis, för grejen var ju den att Snabba Cash för 10 år sedan är, det är ju en klassiker självklart, men det som är intressant när man kollar på den är att det finns inte en smartphone i den filmen. Det är liksom den övergången från hur världen såg ut då till bara några år senare är helt annorlunda, och särskilt från idag. Och det var lite det uppdraget var, att så här, hur ser Snabba Cash ut? Hur ser den världen ut idag? Hur ser finansvärlden ut? Hur ser den kriminella världen ut? Och det, allt är ju upp och ner, så på något sätt min pitch eller det jag på något sätt snappade upp var ju på något sätt, vad som en gång var ordning är nu kaos. Vad som var, och det liksom, det funkar i finansvärlden, det funkar i den kriminella världen. Så att så här, i Snabba Cash, jag ska jobba på pappas bank. Det var liksom till stora heta när du kommer ut från handel. Så är det inte längre. Nu ska du in i techvärlden, du ska i startups. Där också är kaos, där det inte är de här liksom gubbarna i kostym längre som styr, utan det är unga kids i hoodies som är de som vet någonting. Och de här finansmännen som på något sätt ska hitta nästa Spotify, nästa Skype, nästa Klarna, de vet ingenting. De bara kastar pengar på allt som verkar funka. Men ingen vet reglerna, ingen vet hierarkin och allting är upp och ner. Och så kollar du på den kriminella världen, det är exakt samma sak. För att de gamla spelarna har blivit irrelevanta där också. De nya spelarna är allt yngre. De hierarkierna byts ut varje dag i stort sett. Och det finns inte... Den mest intressanta grejen i researchen som jag fick reda på var just det här med att Honor Among Thieves finns inte längre. Det finns inte längre den här att du har den här personen som du respekterar där uppe och lyssnar på. Det är helt degraderat. De byter ut de andra som underkläder i stort sett. Och framförallt just den här som en individ berättar att så här, men förut var det ändå, du gick inte in på någons tomt. Det var bara grejen. Du, alltså, var du ute på gatan, du kunde bli skjuten, that's fine. Men innanför stängda dörrar, eller till och med innanför din tomt, liksom, hade du en liten gräsplätt utanför ditt hus, du var säker där. Klev du utanför där, då var det fair game. Men nu är det inte så längre. Du är fair game var du än är någonstans. Det finns inga regler, det finns inga lagar. Det är över. Och sen kastar du Darknet på det och allt annat. Så det finns så många intressanta aspekter. Och så sagt, jag vet inte om det här inkluderas eller inte. Men det var på något sätt min pitch av att gamla snabba cash fungerar inte i en modern kontext. Den fungerade för vad den var då. Men nu måste man titta på kaoset, alltså lite Joker i Dark Knight på något sätt, av att säga, nu är allting kaos, de gamla institutionerna har fallerat och ingen vet riktigt vem som styr båten. Det är det fascinerande, det är vinkeln. Så det ska bli spännande att kolla på den och se vad det blev av det, helt enkelt.
Ser hur mycket Fabian vi kan läsa in i det här liksom.
Ja, precis. Alltså, så här, jag har inte skrivit på projekt, så jag vill verkligen trycka på det, utan det är andra talangfulla författare som har tagit över projektet och jobbat på det. Så jag har inte sett ett manus, jag har inte liksom varit involverad någonstans. Jag var med i startfasen liksom. Men ja, jag ser fram emot det.
Coolt.
Mm-hmm.
Ja, men som sagt, vi har pratat om det tidigare, vad det är liksom tentpoles grejer man ska göra. Man ska sommarprata, man ska jag kommer inte ihåg allihop nu, men man ska ha allt som på Skansen och man ska ha en
vad kallar du det? Spa? Nej, asp.
Very dangerous, you go first. Faktiskt inte ihåg. Gå tillbaka till vårt avsnitt om biografen för att ta
just det. Ja. Mm-hmm.
Men jag kan säga att du leder ju, om man säger så.
Ja, just det. Är det
någon där ute som vill anställa en sladdbärare på sina projekt som genererar en IMDb credit, så you know where to find me. Mm-hmm. Ska vi läsa lite frågor som vi fått in på vår Instagram?
Det tycker jag.
Då harklar jag till rösten här nu bara för att vi har fått in något så helvete mycket text. Vilket vi är väldigt glada för, såklart.
Ja, gud ja.
För er som inte går in och följer oss... Vi tar om det där. För er som inte följer oss på sociala medier, så gå gärna in och gör det. Vi heter @noipod på Instagram.
Mm-hmm.
Vi börjar med en kär lyssnare vid namn Emil Uddenberg. Han har skrivit ett långt inlägg här.
All right.
Så att han börjar i någon form av liksom lite så här kortare intro. Jag ska bara lägga in att det kommer ganska mycket spoilers på Snyder Cut, tror jag. Så att vi ska försöka hålla ner de spoilerserna. Så att ni som inte har sett Snyder Cut än kan faktiskt lyssna ändå. Jag försöker hålla ner det.
Okej. Ska vi inte köra full spoilers på det här?
Jag ångrar mig och tar tillbaka återigen det jag precis sa. Så vi kör full
vi säger det nu. Ni som inte har sett Snyder Cut eller Wonder Woman kanske borde pausa, kolla dem och komma tillbaka utfall att vi råkar spoila någonting.
Exakt. Det är inte, it's not our intent. Hur som helst. Emil Uddenberg. Hej.
Hej.
Något som jag tänkte på när jag såg The Snyder Cut var när Superman återkommer från de döda / koman och slutligen flyger iväg med Lois. Då hör man en rejäl smäll, vilket kallas för att spränga ljudvallen. Mm-hmm. Detta lyckas man med när man färdar sin hastighet snabbare än ljudets hastighet. Vid 15 grader Celsius är ljudets hastighet 1224 km i timmen, alltså 304 meter i sekunden. Hur i hela friden kan Lois frisyr vara precis i samma skick som när hon sedermera landar på Kents farm? Hade mer vilja se ett fågelbo till frisyr. Kläderna helt åt helvete, ögonen snusdorra och eventuellt lite spya på både henne och Superman. Mina frågor då? Är detta något ni också tänkte på? Är detta något som lyfter någon serietidning? Tack för en kanonpodd. Ja, det är bra intro. Det är bra spaning, skulle jag säga. Ja, det var ingenting jag tänkte på. Det finns många saker att tänka på i en film. Men det var faktiskt tyvärr inte just det där.
Nej, jag tänkte inte riktigt på det heller. Men det är på något sätt passar perfekt i. Alltså, i Snyders universum är det alltid fullmåne och magic hour på dagen. Så det är liksom, allting är så perfekt och ser så perfekt hur det kan vara. Så att det funkar på något sätt att det inte är så. Men det är en väldigt intressant spaning. Det är kul hur man så här lär sig fysik och såna här saker från film. För det är man uppfuxit på populärkultur. Så att det första jag tänkte på är att det är sant. För i Bridget Jones så har Bridget Jones inte någonting på huvudet när hon ska åka i cab med, jag tror det är Hugh Grant. Så när hon kommer fram så är hennes hår alldeles frissigt. Liksom. Och det kommer jag ihåg, jag tänkte på när jag såg den när jag var liten. För vi hade den på VHS. Det är jättekonstigt att det var en av de filmer jag typ såg mest som typ 11-12-åring när den kom. Jag vet inte varför vi hade just den. Men så jag kommer verkligen ihåg just, aha, är det det som händer när man... Så här, för hon är så medveten om att säga, jag måste ha någonting för håret när jag åker i den här cabben. Så,
Våra lyssnare vill prata Snyder Cut, Fabian övergår på Bridget Jones.
Yes, det är det vi är här för.
I alla fall, vi fortsätter här. Solnasonen, det vill säga Marcus Willershausen. Vad härligt med de senaste avsnitten. Tack som alltid för en bra podd. Tack själv.
Tack.
Om ni får leka Hej framtiden och gissa vad DC väljer att göra med sitt universum fram till 2025, vad tror ni då kommer göras? Flera tänkta projekt har ju nu skrotats och kommer verkligen Whedon JL vara canon? Fabian, en fråga för dig.
Oj. Ja, det är ju det här som är lite liksom the conundrum. Rent officiellt så är ju ska ju Whedonverse eller Justice League vara canon. Det är det som sägs. Så vi vet inte. Det var ju någonting som hände här i veckan. Hej framtiden. Som var lite weird. Eller två saker. Så direkt efter Snyder Cut kom ut så gick ju, nu kommer inte ihåg hon heter, med vd för Warner Media, gick ut och gjorde liksom en intervju i Hollywood Reporter eller Variety som kändes nästan som en hitpiece. Alltså det var ju en uppenbar grej från Warner, AT&T och alla de där på något sätt bara säkerställa vad är planen. Så de i stort gick ut och sa så här, jo men vi är jätteglada för Zack Snyder och vi är glada att han fick avsluta sin trilogi och vi ser jättemycket fram emot vårt multiversum av olika franchises som kommer släppas på film och tv, jada jada jada. Så det kändes lite som en sån här, okej, det här var bara en, vad ska man säga, korrigering och vad heter det? Bara bekräftelse för oss vad planen är. Sen var det en weird grej som hände, så Snyder Cut släpptes och det blev en väldigt stor grej, fick väldigt bra betyg och folk var väldigt såhär, oh shit. Jag tror inte att Warner hade förväntat sig den här reaktionen. Och på 1 april, vilket folk då, vilket var ironiskt datum, men jag tror inte det var ett skämt, så valde de att lägga ner 2 produktioner som har varit kända i DC-filmkatalogen. Den ena var The Trench, som vi har pratat om, var ett weird val att gå. Så skulle han, om ni kommer ihåg Trench-sekvensen i Aquaman-filmen med de här monstrena som kommer upp ur havsytan, de skulle göra en hel film kring det, vilket är okej, that's weird. Det var inte så konstigt, och det var mer så här, makes sense. Men den andra var Ava DuVernays New Gods-film. Så The New Gods är det som i stort sett Darkseid tillhör. Det är det Apocalypse och allt det där. Som hon skulle skriva med Tom King, som är en väldigt bra, duktig serietidningsförfattare. Och det, alltså, hon är ju väldigt het just nu i Hollywood. Och Disney var nog väldigt glad att ha henne och allt sånt där. Så det var väldigt weird att de bara drog pluggen på den grejen. Och det fick alla haja till lite. Så här, vänta, okej, varför just det projektet? För det är ändå New Gods. Och det är ju det territoriet vi såg i Snyder Cut, alltså vi fick möta Granny Goodness och The Sad och Darkseid, Steppenwolf. Så det känns så här, okej. Okay. Är det som att ni har 2 bilder nu som inte clashar och ni är mer intresserade av den andra bilden? Vem vet? Jag har någonstans en naiv förhoppning om att Warners kommer komma till sina good graces och tänka så här, nej men fan, det här är ju ändå det här är ju franchisen folk vill ha. Vilket jag känner någonstans så här, Warner, det här är typ er första, det här är typ första gången ni har folket med er. Alltså, de andra filmerna har varit upp och ner i form av hur folk har gillat det, hur kritiker har mottagit det och box office och
inte allt första, där. Inte första Wonder Woman, men
annars, ja, förutom Wonder Woman, men det har ändå varit ojämnt i alla fall. Det här är väl med Wonder Woman och kanske Aquaman på något sätt så här, nu är folk ändå mer och är lite så här, fan, vi vill se mer. Alla är ändå rätt överens om att oavsett om du gillar Snyder Cut eller inte, så var det ändå var så här, det här var intressant. Och nu har ni er franchise i rullning. Ska ni liksom reboota skiten igen nu och börja om med massa andra grejer, med ny Superman och nya andra Elseworlds grejer det känns bara jobbigt. Ni ligger redan så efter Marvel, de är på fas 4 och ni har knappt en fas 1 än. Men ni skulle kunna ha en fas 1 om ni nu verkligen bara säger, nej, men nu satsar vi på det här, vi kommer absolut ha multiverse grejer, och det är där jag tror DC verkligen också kan göra annorlunda. Marvel, vi behöver inte kopiera Marvel rakt av, utan vi kan ha Joker-filmen och han behöver inte slåss mot Ben Affleck eller Robert Pattinson, utan det kan vara sin egna grej, och sen har vi the main canon-grejen som är Snyderverse. Så att min förhoppning är att de kommer till sina senses på ett sätt och bara accepterar läget, men jag tror tyvärr, så det är vad mitt hjärta vill, vad min hjärna säger, och jag kan verkligen ha fel på det här, och jag har haft fel förut, så att är ju på något sätt, det är för, dels för mycket stolthet, tror jag. Jag tror Warners har verkligen inte gillat upp, alltså, den uppmärksamhet de har fått kring Snyder Cut har ju inte varit positiv. Och i hela Ray Fisher, det katastrofala, de grejerna som har kommit ut, och nu gick Ray Fisher också ut i en officiell artikel i Hollywood Reporter som var väldigt intressant, att prata om exakt vad som hände med Jeff Johns och Joss Whedon och Berg och Kevin Sugihara och allt det där. Vilket Warners inte är så pigga på. Så på ett sätt känns det som de vill bara begrava och glömma vad som påminner dem och vad som påminner tittarna och världen om det. Så det är nog, de har något väldigt jobbigt dilemma där på huvudkontoret. För jag kan nog tänka, och jag har hört rapporter och man kan aldrig lita på dem, att säga AT&T då, som äger Warner, är mer på Snyder Cut-hållet, så säger så att ni har ju en succé här nu, varför surfar ni inte på det? Varför går ni och liksom rotar i andra grejer så folk inte ens vet vad det är? Kör! Medan Warner har lite mer stolthet i det hela. Så att, vem fan vet? Jag har verkligen någon förhoppning om att Snyderverse vinner i slutändan. För nu rullar vi.
Har du läst outlinen för hans andra filmer? Hans andra Justice League-filmer?
Jag har väl läst det lite löst här och var, så jag har inte det liksom 100% i huvudet. Men det låter kul, intressant.
Men tycker du det? För jag gjorde det och jag tänkte så här, åh nej. Alltså, hade det här kommit ut utan att det själva Snyderverse eller Release Snyder Cut-grejen hade kommit ut, då hade du varit jättearg. Mm. Alltså, du vet hur storyn, va? Hur det ska vara. Eller hur allegedly, alltså, han hade väl ritat upp någon form av jättestoryboard när han pitchade första Justice League. Och enligt den i alla fall, det är ju inte säkert att det är det som faktiskt skulle ha hänt. Men det skulle ju då vara att efter den här filmen, om jag har fattat det rätt, så kommer Darkseid och letar efter The Anti-Life Equation. Lewis, eller ja, Superman är där och slåss, och Superman säger till Batman att försvara Lewis. Han misslyckas med det, för Darkseid kommer dit och dödar Lewis. Vilket vi ser snitt, eller liksom klipp till när Superman sitter och gråter över typ ett bränt lik ju.
Ja.
Och sen så Superman går haywire och blir ond, och hela den här grejen som vi ser Nightmare-scenen i Zack Snyder's Justice League ska ju vara typ mitt i den andra filmen då.
Precis.
För då kommer det ju vara då att de kämpar mot Superman och typ massa personer har dött och sådana saker, och av någon anledning då så kan ha Joker något svar i hur man ska liksom ställa tillbaka tiden, så de lyckas då på något vänster åka tillbaka och korrigera det där via The Flash, och sen så istället så offrar Batman sig. Alltså de är tillbaka, så i tredje Justice League så är vi tillbaka igen. Och då offrar sig Batman istället för, så att Lois överlever men Batman dör. Och sen så är hela fighten i trean, vilket slutar med att de spöar Darkseid. No shit. Och det ska då visa sig då att Lois är gravid, men att det är Batman som är farsan.
Yeah.
Och att då det ska liksom sista scenen, eller man ska säga, ska vara så här 20 år i framtiden när Bruce Kent då går ner i Batcaven och blir den nya Batman.
Mm.
Och det hade ju du gått haywire åt. Att ja, liksom såhär, Lois Lane ska vara otrogen med Ben Affleck då. Och så liksom, ska, alltså det hade ju, du hade ju bara, men jävla Zack Snyder, sucker punch. Alltså det hade ju inte gått överhuvudtaget ju.
Nej, jag håller med. Det finns absolut saker. Det är inte en perfekt storyline. Jag gillar verkligen just så här. Jag gillar allt upp till typ tredje delen i det här. Alltså andra delen har varit coolt med hela. Alltså som sagt, vi har tappat vår Superman i här universum, så it's fine. Men man hade ju velat på något sätt, allting sen bara på något vis, tack vare Flash, han använder cosmic treadmill och bara återställer allt. Och jag vet då är det andra problem, så här, betyder någonting längre. Men för jag hade, alltså, det lilla man fick se av det här postapokalyps-univers-tidslinjen känns jävligt ball. Så här, jag vill se den filmen. Men samtidigt, det är lite den här tillbaka som vi pratar om i Wonder Woman. Så önskar du dig verkligen det här, Fabian? Be careful what you wish for. Monkey's paw. Vill du ha den ena saken, då måste du ta hela paketet. Så att jag tror
vill du ha lite fräcka dystopiska liksom bilder, så får du en otrogen Lois Lane. Det är liksom, de hör ihop på något
sätt.
Ja,
exakt. Jag måste ta hela kakan. Det är svårt. Kan vi inte ta Snyderverse nu, men vi har lite dialoger med Snyder med fina kompromisser och förklara för honom så här, kanske jag borde göra så här istället. Du får det här, men vi måste offra det, och det är för de här grejerna. Och vi, ja, det känns.
Ja. Vi har tagit två frågor nu av typ 25, så att vi fortsätter lite grann. Men 2025, svaret är, vi har ingen jävla aning om hur det ser ut 2025. Det kommer vara en massa så här one-offs, DC-filmer som säkert blir jättefräckt. Alltså, ju mer man tänker på det, som är så här, ja, men måste det vara universumbyggande? Kan det inte vara en Joker i något värld med Joaquin Phoenix och någon Bat, vad han heter, i någon värld, och allting behöver inte hänga ihop liksom.
Nej, och då kan du ju ha din Snyderverse-story, och då slutar allt med den. Fine. Det hade på något vis, alltså på så vis hade det nästan funkat. Det är liksom, det är inte de här versionerna av karaktärerna som sen blommar ut, för det blir som en Elseworlds, att nästan när vi ser Jason Momoa och Flash i sina sen respektive filmer, det är typ inte en del av det universumet heller.
Ja.
Men betyder något, någonting då?
Vi fortsätter.
Det är jobbigt, Victor.
Jag förstår det. Lord Lucas 95. Vilken scen ur Zack Snyder's Justice League tycker ni bara var helt onödig och kunde klippas av? För mig tycker jag att Nightmare-scenen bara var onödig. Den sätter upp en uppföljare som vi troligen aldrig kommer få se. Plus att jag tycker fortfarande att Jared Leto är den sämsta biten av filmen. Affleck må varit en av de bästa Batman, men han är för evigt den sämsta Jokern.
Intressant. Ja, nej, men jag håller med på något vis. Alltså, Nightmare-sekvensen var ju verkligen bara som en, alltså den filmades ju bokstavligen i Zack Snyders typ parkering. Och sen den var på något sätt bara som en liten nudge, wink, wink till fansen, och en liten gåva på något sätt. Så här, det här får ni. Och jag tror också som en liten fuck you till Warner, som så här, kolla vad ni kunde ha fått. Det här var coolt. För de var extremt emot att han filmade de där scenerna. Och så det känns absolut, de är onödiga. Vi hade inte sett dem i en bioversion av den här filmen. Så absolut onödig. Och jag har suttit och funderat, hur många gånger har du sett den här filmen, Victor?
En.
Okej. Okay. Jag har sett den tre, tekniskt sett fyra. Så jag såg den första gången efter vi gjorde recensionen. Och sen såg jag den i svartvitt. Sen tog jag en hel dag. Jag borde jobba. Tog en hel dag till att se Justice League. Och sen direkt efter Zack Snyder's Justice League. Så att det har varit intressant. Och jag har försökt hitta platser där du kan hugga. Och absolut, du kan hugga så här. Du kan korta ner det där. Du kan liksom verkligen fila där. Men större sekvenser, att ta bort dem, jag kan inte hitta dem. Förutom då såklart, hela epilogen är såklart över. Men det är fortfarande, att det är bort en kvart. Som högst en halvtimme. Filmen är fortfarande då typ 3 timmar och 40 minuter. Så att det hade ändå inte funkat. Så jag vet faktiskt inte. Det är konstigt. Jag på något sätt bara, du ska, alltså det är fortfarande inte okej att filmer ska inte vara 4 timmar, och du som filmskapare ska inte behöva 4 timmar för att berätta din story. Men det är vad vi har, och det fucking funkar, och jag gillar det, och jag har kunnat se det nu 3 gånger, och det har inte varit några problem. Till din Joker-kommentar, jag har verkligen suttit och funderat på det kring Jared Letos Joker, och jag har kommit till en insikt som jag inte vet. Okej, okay. Så min insikt är, jag tror Jared Leto, och så här, håll i er nu så jag ska förklara, är kanske den bästa representationen av Jokern. Så, pausa, stanna, stopp. Inte den bästa Jokern, den bästa representationen av Jokern. Så här. Och det är på något sätt samspelar med Suicide Squad också. Just att Joker, vi älskar ju Jokern i filmer och han anses vara den bästa skurken. Vi älskar Mark Hamill och det han gjorde med det och vad Heath Ledger gjorde och vad vissa tycker Joaquin Phoenix gjorde. Och det är för att vi gillar den karaktären. Vi tycker han är cool och ball och vi gillar att hänga med honom. Men det ska vi inte tycka med Jokern. Och det är precis det Jared Leto gör. När han säger, who's gonna give you a reach around? Jag har sagt, alltså, det hugger tag i mig inifrån av så många anledningar. Och det säger, ja, det är det Jokern ska vara. Han är en fucking jävla trickster jag inte vill hänga med. Och jag ska tycka han är fett irriterande, fett jobbig och obehaglig. Och det är exakt de boxarna som Jared Leto prickar av. Så på något sätt är det så här, ja, han är vad Jokern ska vara. Vi ska inte tycka om honom. Och därav funkar det. Så att på ett metaplan så funkar hans Joker. Och jag vill se mer av det. För att se hur det faktiskt blommar ut på riktigt. För han har ju inte fått mycket tid. Alltså han är enormt nedklippt i Suicide Squad. Och hur han ser ut där är uppenbart fel. I den här versionen vi får 2 minuter av honom. Men jag blev ensam. Jag vill se mer av det. Jag vill se vad han gör med det. Och hur många människor han förargar. För det är det Jokern ska göra.
Du har ju Purple Lamborghini i videon. Det är ju bara att kolla den. Han drar med hela tiden.
Och det är samma grej där. Jag tycker han är fett jobbig och är bara obehaglig. Och jag vill inte vara där.
Mm. Okej. Okay. Det är ju lite så här. De flesta frågorna förutom typ 2 handlar om Justice League och Wonder Woman. Men det är ju lite grann meningen. Så att vi låter det vara. Erik Parsyk här. Lite off topic. Men vad tror ni om filmer som The Batman och The Joker kommer att få för roll i framtidens DCEU? Kommer allt vävas ihop eller har man gett upp helt på att vara Marvel?
Ja, det är en bra fråga. Alltså uppenbart kommer ju inte Robert Pattinsons Batman leka med Aquaman. Alltså de känns för, baserat på trailern i alla fall, vi har ju inte sett filmen än. Vi har bara sett en trailer och lite bilder och alltså den verkar ju gå ultra realism nästan mer än vad Nolans Batman gjorde. Och de ska göra tv-serie spin-off på det som blir mer som Gotham Central. Det känns som
ska, den... ska de göra det på Batpat?
Yes.
Aha.
Och det är väl så det känns som det kommer vara sin egna grej, lite som Jokern tror jag, om jag bara spekulerar vilt här, för jag kan inte riktigt se hur den karaktären leker med Aquaman och Cyborg. Allt det känns, och det är lite som Zack Snyder sa, så här, du kan, det är väldigt svårt att bygga ett universum på Batman för att du köper typ ingenting efter det, men om du bygger ett universum på Superman eller någon av de andra karaktärerna, då köper du att Batman i alla fall existerar där. Det är det minst konstiga. Så att jag vet inte. Det alltså, och det jag är för på något, jag förstår att för brandet blir det jätteförvirrande och för folk som inte har koll på vad multiversum är, så blir det väldigt weird att det finns flera Batman, flera Superman, men samtidigt vi har flera Superman. Alltså vi har ju den här Superman and Lois-serien som går nu och ja, vi har ju The Flash och det finns ju liksom det har ju funkat där uppenbart, så att, men jag tror det är svårt med ett sånt stort brand som Batman att du ska kunna två. Fan, vi kommer ju fan ha det. Jag sitter verkligen och tänker högt här. Du kommer ha Batpat och du kommer ha Batfleck och Keaton inom loppet av ett år i stort sett. I olika filmer. Så, och jag omfamnar det. Men jag är samtidigt, det är för mig det här är ju skapat. Men inte för Svenne Baran där som bara vill kolla så här. Jaha, vilken, jag vill se Batman. Vad är det här? Så, jag vet inte.
Jag känner mig träffad av den sista beskrivningen där.
Jag förstår det.
Ja, okej. Vi fortsätter i alla fall. Vi vet inte, de lär ju ha gett upp Marvel-tanken i alla fall. För att, alltså, Joaquin Phoenix och Batpat kommer aldrig träffas. De borde inte göra det i alla fall. Det är inte därför de gör det liksom. Ja, exakt.
Mm.
Bra. Då fortsätter vi här med Marcus Lundqvist. Kändes inte Justice League väldigt ... mycket? 4 timmar lång, of course. Men det är backstories, det är arbetsintervjuer, det är lava-hologram, det är Dark Thanos, det är fotbollmatcher, det är Deathstroke, det är Manhunter, det är Jokern, kommer epilog, dystopin faktiskt komma till användningens. Och sen då så har han en fråga till. Vi fortsätter, vi börjar där då. Kändes det inte vara lite väl mycket? Men du svarade på den förut, du sa att du inte kunde hitta någonting att klippa ut. Jag kan inte ganska mycket att klippa ut, men
vad skulle du klippa ut, Victor?
Ja, men du skulle ju kunna ta ut chunks som inte ger så mycket. Alltså jag menar, det finns ju liksom, du måste ju fokusera, du måste ju köra lite mer stringent. Du har att leka med en 4 timmars film. Fine, då kan du göra det så här. Men du kan ju inte göra det i vanliga fall. Den får ju vara högst 3:20 typ, om det ska vara riktigt, riktigt, riktigt lång.
Mm.
Och då måste du ju ta bort kanske lite backstory på några delar.
Ja,
och det kanske,
men det är då det inte funkar. Och det är ju problem, och det är ju problemet med att du öppnar ditt universum med din teamfilm. Alltså alla behöver en introduktion, alla behöver ett ark, och jag är jätteglad att de gör det. Det är det som är, det är det här är ju det centrala dilemmat. Alltså film, manusfattaren och filmvetaren versus serietidningsläsaren är ju just att så här, för mig, jag på något sätt, sist jag kollade på den, så här, min syn på den här filmen är Batman i den här filmen. Vad Batman säger är så här, att han har släppt all rationellt tänkt och bara går på faith. Och det är så, det är det jag är nu. Jag går på ren tro och känsla nu, precis som Batman. Det finns ingen logik, vi lever i en weird värld, och jag bara öppnar mitt hjärta och äter upp det. Så att det är därför jag bara på något sätt bara, I'm taking it.
Okej. Okay. Han fortsätter också. Wonder Woman hade asballa element. Som gulddräkten, Chira, osynliga planet, hinderbanan, OG, Wonder Woman. Men ändå kändes allt platt. Kul med kvinnlig skurk, förresten. Vilka andra kvinnliga superskurkar vill ni se på film?
Bra fråga. Nu drar jag en helt blank här. Vilka kvinnliga superskurkar finns det?
Doc och är väl i Into Spider-Verse, va?
Ja, just det. De bytte kön där. Ja, vilka fler? Det var Granny Goodness som stod där i bakgrunden.
Jag trodde, när jag såg den första bilden, trodde jag att det var Judi Dench. Det var,
det var fler som trodde det. Jag såg det också, folk zoomade in när typ första bilden kom därifrån. Så bara, har de fixat Judi Dench? De har säkert modellerat på henne, men hon, jag tror inte det är hon. Vilka andra kvinnliga skurkar?
Men du har väl, jag menar så här, Harley Quinn och det här gänget har du ju.
Ja, de alltså, har vi ju redan. Och du har ju... vilka fler där? Herregud, nu är det poddminnen som kickar igång här igen. Jesus.
Jag tittar ju lite grann
Amanda
på dig.
Amanda Waller har du ju där.
Men så här, She-Hulk och de här, fast de är ju hjältar kanske. Men jag tänker att, har de skurkar någon gång?
Ja, det är ju det de har.
X-Men har väl en jävla massa kvinnliga skurkar. Eller alltså, det beror på hur man ser det. De är ju två läger liksom.
Ja, alltså en jag vill se som jag verkligen längtat efter och görs rätt är ju, vad ska jag inte, det är Poison Ivy.
Ja, just det.
Poison Ivy kan verkligen funka som en, ja, men ekoterrorist. Funkar. Vi har haft väldigt många sådana förvisso, men hon skulle verkligen kunna funka både i en hyperrealistisk universum och i en fullblown Snyderverse. Henne skulle jag nog verkligen vill jag se och ha saknat på så vis.
Du är alla, du är jävla massa Batman-skurkar där du skulle kunna ta ifrån. Eller jävla massa vet jag inte. Men jag tänker på alltså Catwoman, Talia al Ghul. Alltså Talia de har ju redan gjorts. De har gjorts egentligen. Men jag menar i en annan kontext. Nolan, de har gjort sin Nolan-version, vilket är ganska avskalat. Om jag nu gissar lite grann, så känns det som att hade Poison Ivy varit i Nolan-universumet, så hade hon varit ganska tråkig. På samma sätt som man skulle kunna liksom kasta om det och sätta in typ till exempel en Catwoman i någon form av liksom övernaturligt universum hade kunnat vara intressant.
Nej, men, och jag vet också, X-Men-fans vill verkligen ha mystik som hon är i serietidningarna.
Vad är skillnaden?
Så, X-Men är som sagt min blind spot, så jag kan inte riktigt tala för det. Men hon är betydligt mer komplex än vad hon har varit i filmerna hittills. Och i båda versionerna med både Jennifer Lawrence och Rebecca Romijn.
Hi Austin, I'm Rebecca Romijn. I haven't got the pleasure. I always wanted to meet you, but I never got the pleasure. Of course you never got the pleasure, Rebecca. We just met, baby. Hon spelar sig själv i den. Jag fattar inte riktigt varför. Alltså, det är ju hon.
Ja.
Och hon heter som hon heter. Jag förstår inte riktigt den kopplingen.
Nej, det är bara vad det är. Men okej, men jag säger Poison Ivy.
Ja, men Poison Ivy är ett bra svar. Jag har ingen bättre svar. Eftersom det är du som är nörden ska du kunna sånt där också. Hur som helst, vi fortsätter här med Wilhelm Jonathan. Hur ser ni på Marvels fas 4 som dragit igång? Är ni taggade eller trötta på skiten?
Här är ju typ lite tillfälle för dig, Victor. Vad tyckte du om WandaVision?
Ja, men jag ska inte spoila WandaVision, men jag satt i 4-5 avsnitt och tänkte bara så här, fy fan vad coolt det här är. Alltså så här, egentligen, jag har typ aldrig sett någonting liknande, för att det är så, det är sjukt häftigt att du kan, det här som vi har pratat om 100 gånger, det här hur man liksom så här kan ta element av superhjältar och göra någonting helt annat. Du kan berätta en helt annan story, du behöver inte ha en stor jävla CGI-fight på slutet. Som jag pratade om 100 gånger tidigare, så här, vad är egentligen, ja men vad är superhjältar? Jo, men det är någon form av så här, arketyp kring något gammalt, någonting som så här, an ideal to strive towards. Alltså det finns jättemycket du kan ta utifrån det, och här är det ju praktexemplet. Här är så här, vi har berättat en story. Det behövde inte vara i Marvel-universumet. Det här behövde inte vara med de här karaktärerna. Det hade varit en tight story ändå. Men nu valde man att göra det. Och det är ju precis så här man ska göra. Det var till och med så att man gick in och bara, oh, shit, vilka är författarna på det? Jag måste nästan gå in och kolla vad de har gjort mer. För att jag tyckte att det var så jävla smart. Sen så blir det ju, alltså jag tycker fortfarande, det var bra rakt igenom. Det var verkligen bra rakt igenom. Men det blev så här, ja, du hade kunnat korta ner det i 2 avsnitt. Det,
ja, ja, men där är jag med dig. Jag var ett jättestort fan av det. Och så här, på tal om CG fight, visst du har lite det i slutet, men du har ju också 2 karaktärer som har en filosofisk diskussion.
Ja, jag fattade vad du menade där. När jag sa det, bara så här, ja, exakt. Nej, det var jättebra. Alltså jag tyckte, jag blev jätteimpad, måste jag säga. Och det vävdes in snyggt också i Marvel-universumet med så här folk som har försvunnit och vill komma tillbaka. Du vet, de scenerna och hela det här också med att Avengers är någon form av liksom upphöjd version, och hon pratar sig till om som den här hjälten, och det liksom unstoppable force, immovable object. Nej, jag tyckte att den var riktigt cool, och den pratar ju väldigt mycket såklart om saknad och längtan och familj. Och första 2 avsnitten, alltså jag kollade på IMDb, de har ju ganska lågt betyg jämförelsevis, men det är nästan den största, så här, åh herregud, vad är det som händer? Det är ju första avsnittet. Alltså, ja. När han sätter i halsen i första avsnittet, man tänker på så här, åh jävlar, det kändes ju mest farfetched, fast ändå inte. Ja. Och även, utan att spoila någonting, men biodlaren. Alltså jag fick så här, creeps verkligen. Alltså när det var så här, och alltså, där var jag helt verkligen så, åh jävlar, vad är det jag tittar på? Fabian, jag måste ringa Fabian. Så här, åh shit, klockan är 12:30, jag kan inte ringa Fabian. Nej, men alltså jag var riktigt impad, måste jag säga. Väldigt, väldigt sevärt. Men som sagt, de hade kunnat korta ner lite grann. Ja. Och det blir lite väl, när vi åker till en söderförort i Stockholm som delar förnamn med en artist som kommer 2 i Melodifestivalen, så kändes det ändå så här, kanske inte.
Jag vill bara tillägga att du kan nog ringa mig klockan 12:30 på natten, för jag sitter och kollar på Zack Snyder's Justice League för 50 gången. Nej, men jag vill också bara kasta in mina 5 cent på WandaVision. Just det, en sak som jag klagar på med Marvel-filmer, så här, men det finns inte så mycket mellan öronen där. De pratar aldrig riktigt om någonting som jag tycker DC-filmer ibland gör. Att det finns något, liksom ett djup och en större tanke. Och med WandaVision kunde jag just hitta liksom, typ 5 olika allegorier för saker och ting, och hur de verkligen var intresserade att prata om idéer och tankar, vilket var så otroligt fräscht och så otroligt nice. Och särskilt för liksom filmbetaren igen, så bara så, ah shit, nummer 1 är en snygg allegori för hela bara covid-aspekten, hur vi alla bara stängt in oss i våra parallella verkligheter och konstruerat en perfekt värld för oss själva. Det är inte det den försöker jag, för det var innan covid, men bara den aspekten är cool. Och sen allting kring förlust och alltså invandrarstoryn var så otroligt häftig, för att en ganska cool grej som de snappar upp, så min fru föddes i nära fan heter det fiktiva landet nu igen, inte Wakanda, det är den andra där de kommer ifrån, fan heter det?
Sokovia.
Så min fru kommer också från Sokovia, och det var samma aspekt där, just av att filmer och tv-serier från väst var det de liksom hade där, och det var det som smugglades in, och det var något som konsumerades väldigt mycket. Och sen när de kom till det här landet, hur du connectar med en kultur är via tv. Alltså de lärde sig både svenska och engelska via docusåpor. Så min fru är ju uppvuxen på The Bold and the Beautiful och sen då liksom Skilda världar och de där grejerna. För det var liksom, det var deras inblick i det. Och jag älskar att de tog det och använder det som en storypunkt i WandaVision. Och det kändes för mig väldigt äkta och rörande och snyggt bara. Nej, skitballt.
Fint. Det är en bra not att gå till reklam på, tror jag.
Det
för
tror jag
att få
också
reda på ännu mer så här hur kulturen fungerar. Så mm-hmm. Lyssna på de här meddelandena.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni är jättesugna på att köpa den där bilen som de pratade om.
Jag vill också ha en sån soffa.
Åh, vad spännande med den nya fräcka startup-tjänsten.
Den vill jag använda för att köpa den läckra hamburgaren de pratade om.
Johannes TM, kommer Snyder någonsin kunna göra en tight bra film under 2 timmar? Har samma inställning som er två till Justice League, Batman, Superman och Man of Steel. Men hans filmer kommer alltid vara spretiga och argumentet är alltid att han behöver mer tid, pengar eller effekter i filmerna. Men filmskaparen är väl som skrivande och mycket annat som att det är konsten att konkretisera och korta ner som är svåraste. Är han alltså inte djupt överskattad? Han klarar sig kanske bara som regissör, men inte när han får bestämma över story och manus. Kan ni redogöra för hans bakgrund förresten? Hur fan kan han fått alla de här mångmiljonbudgetfilmerna? Fanet lade jag in för att det kändes som det. Han skrev faktiskt bara, hur har han fått alla dessa mångmiljonbudgetfilmer?
Okej. Ja, nej, svar på din första fråga. Svar nej. Zack Snyder kommer nog inte kunna berätta en konkret story på under 2 timmar. Det var det jag insåg med den här filmen också. Just att när man såg på Man of Steel, för det jag pratade om är det, så att den andas inte, den är väldigt så ansträngd. Mm-hmm. Så att den hade behövt mm-hmm. en timme till. Och det är inte bra. Batman vs. Superman, ja, den fick han ju också en förlängd version på. Då pratade vi också att den andas bättre. Mm-hmm. Det är ju ett problem. Och jag säger det, och som jag sa för en liten stund sedan, liksom, nej, det är inte okej. Okay. Du ska inte behöva 4 timmar för att berätta din story. Men samtidigt, när han väl fick det, så fan vad nice det blev. Som sagt, det är inte okej, okay, men fan vad nice det blev. Alltså just det här, som när Superman kommer tillbaka och han landar i Smallville igen. Och det är så här, åh gud, vi tar typ tid och de är tysta tillsammans. Och det sägs inte särskilt mycket. Och han ger oss verkligen den här tiden att ta in stunden. Och det är asnice. Men som sagt, du behöver inte... Mm. Så det jag hoppas nu, det ska bli intressant att se Army of the Dead. Med just liksom om det blir det projektet så kommer på något sätt bli där han måste bevisa att så här, ja, men nu ska jag jobba kort och koncist och snabbt, för han kommer vara sin egen fotograf, han är liksom director of photography, han skjuter digitalt för första gången och det kommer bli på något sätt han förhoppningsvis, jag vet inte vad det kommer vara för någonting, det kanske kommer vara 5 timmar lång, men jag hoppas att det är typ en 90 minuters rulle. Och det kommer vara välberättat och effektivt berättat. Och han bevisar vad han, liksom, hans chops ligger någonstans. För att jag har blivit nu så här lite konverterad till Snyder av någon anledning.
Det var du inte förut.
Vad sa du?
Det var du inte förut.
Nej, eller så här, jag har varit lite så här, jag gillar vissa saker, jag gillar 300, jag har försvarat Watchmen, jag har försvarat Man of Steel, så jag har gillat mer saker än vad jag inte gillat, men jag tycker han är sin värsta fiende. Men på något vis, jag bara gillar, på något vis nu förstod jag hans världsbild och hans, hur han målar med just Justice League och säger, ah, det är det här du vill berätta. Det är liksom, det är gudar på jorden, det är Iliaden, det är, okay, det är det. Du har en scen där Batman rider på en häst och har suttit och kokat kaffe vid en brasa som han sedan kastar kaffet på. Du har en bandspelare med band i som Cyborg lyssnar på. Så, ah, det är den här liksom verkligheten du vill ha. Jag köper den och jag vill också leva där. Och, all right, I got you. All right. Och han gillar Leica Commerce, så det är, jag har full respekt för människor som gillar Leica.
Men ja, jag kan ändå inte svara för varför han får så mycket pengar.
Just det. Mitt svar på det är 300. För när, alltså när han gjorde 300, det var en film som hade en relativt liksom okej budget som alltså blev en superhit som ingen såg komma. Och Warner Brothers var väldigt glad i honom efter det. Och han har på något sätt kunnat surfa lite på den vågen fram tills nu, tror jag. Jag tror, alltså på något sätt, alla hans filmer har varit hits förutom Sucker Punch. Det är väl den enda floppen han har gjort, tror jag. Alla andra har varit liksom bra hits, men kanske inte de hitsen som Warner Bros. Velat ha. Det är väl därför de är lite så här fall out of favor med honom. Men 300 har för honom varit det.
Ja, den gjorde ju ett jäkla intryck liksom, i populärkulturen.
I kulturen, absolut. This is Sparta, folk säger det fortfarande.
Johannes fortsätter här. Kommer DCEU framöver vara fristående filmer? Ja, det är just det, det är lite samma som vi pratade om tidigare. Mm-hmm. Men som till exempel Jokern, kanske bättre att skippa alla teamfilmer med gigantiska monster. Mindre tajta stories i varje enskild karaktärsfilm. Och sen kan de springa in i varandra. Om nästa Batman floppar, tror ni då att en seriös tv-serie skulle kunna göras? Optimal värld med fler skurkar utan en massa animeringar och är så dunderkostsamt. Eller vågar man inte det efter 66 och Gotham?
Jaha, jag har Gotham. Ja, vem vet. Jag tror hon kommer redan ha pungat ut för mycket pengar i Gotham Central innan ens Batman har kommit ut. Jag tror hon räknar med att det kommer vara en hit. Och det är omöjligt att det blir en flopp. Eller fan, vem vet efter alltså, covid. Och också, alltså, Warner Bros. Har verkligen bettat sina hästar på filmer som de har tänkt ska... Alltså Batman vs. Superman var ju alla så här, det är klart att det kommer ta in över 1 miljard.
Ja.
Och sen gör den inte det. Och nu när vi har Snyderverse som ändå verkar ha fått någon, alltså konverterat många, inklusive mig själv, så kanske man är lite så här, men det där är inte min Batman, jag vill ha Batfleck. Så att, vem vet? Det är ju det här som blir frågan. Vi vet ju inte riktigt vad Warner Bros. Plan är, och jag tror de är minst lika osäkra.
Ja, men Gotham Central, har den satt igång, alltså den produktionen?
Den är i förproduktion. De är i och för sig avskedade. Aha. Precis huvudfattaren. Så att de inte, jag tror inga manus är klara än. Men så den är ju i alla fall, tror jag, filma tills själva Batman-filmen kommer ut.
Okej, okay. Vi fortsätter här då. Admir Simanovic. För att citera Gordon Bombay. Mm-hmm. This isn't a hockey game, it's a circus. Warner Brothers och DC har öppnat Pandoras ask när det gäller Zack Snyder's Justice League. Det verkar som att Restore the Snyderverse-ryttarna kommer att bli minst lika ihärdiga. Keaton verkar ha svårt att medverka i The Flash. Oh, just det. Oh, shit, det blev jättemånga frågor här efter varandra. Vi börjar där då. Mm-hmm. Det verkar som att Restore the Snyderverse-ryttarna kan bli minst lika ihärdiga.
Yes.
Det var ingen fråga, men det håller jag med om. Keaton verkar få svårt att medverka i The Flash. Det vet jag inte.
Ja, jag ska bara ta tag i första delen av frågan där lite kort. Just att nu är ryttarna igång igen. Och det som är skönt är att många har nu slagit tillbaka lite även på deras egna sida. Han som gör rösten Darkseid, som har varit otroligt liksom, generös och tacksam och väldigt glad att ha gjort den här rollen. Han går ut väldigt ofta på Twitter och säger så här, lägg av. När alltså, de gav ju sig på, det var ju hela den här rörelsen kring rasism mot asiater i USA. Och många företag gick ut, lite som man gjorde under Black Lives Matter, svarta rutor och sånt där. Och på de posterna så gick de här jävla ryttarna ut och bara, release the Snyderverse. Man bara, nej, oh, rätt rum och plats för i helvete. Och folk gjorde det också på Godzilla vs. Kong posts. Och det är så här, men hörni, Och han har då varit väldigt tuggt på att lägg ner, lägg av. Och jag har sett ryttare från förra vändan som nu också har varit lite mer såhär, nej, okej, det här är inte okej, hörni, tagga ner. Så det är den ena. Keaton, ja, Keaton har pratat om att på grund av covid att han kanske inte kommer kunna åka till England och filma Flash, vilket är väldigt oroväckande. Men alltså, i USA är de betydligt duktigare på vaccineringen än vad de är här, så jag tror han, om inte han är vaccinerad så lär han vara det tills han skjuter. Så att jag tror inte det ska vara något problem. Men, och Keaton är alltid lite weird med sina uttalanden. Man vet aldrig riktigt vad som är sant och inte, vad han bara trollar eller om han bara är kul. Så att jag tror det är bara ett falskt alarm.
Varför kan Wonder Woman flyga i Wonder Woman 84 men inte i Justice League? Ja. Svara på det här nu. Svara på det här nu. Hur tänkte ni?
Hennes krafter är ju väldigt svårdefinierade just där. Och det har man ju märkt. Och samma sak med Aquaman också. Okej, så vi har luftbubblor här. För vi vill inte riktigt ta ett beslut om kan de prata under vatten eller inte. Och samma sak med Wonder Woman, kan hon flyga eller inte. För ibland så kommer hon från ingenstans. Har hon bara hoppat eller har hon flugit? Vad är det hon exakt gör? Och ja, men sen då i Wonder Woman 4 så uppenbart så får hon kraften att flyga. Ja du, vem vet?
Svårt att svara på. Ska vi få fler Batman?
Svar ja. Rent objektivt, ja.
Vad är Earth 2?
Det är ett parallellt universum. Alltså du har Earth 1, Earth 2, Earth, det har typ oändliga Earth. Och jag kommer inte ihåg vilken som är Earth 2. Är det den då vi har en svart president som också är Superman? Eller är Earth 2 där som är Flashpoint-universumet där? Det är Thomas Wayne. Får du ibland känns att du har för mycket information i ditt huvud, Victor, och det bara känns som en djungel och du vet inte vad som är blad och gräs?
Varje gång någon nämner Melodifestivalen, ja.
Okej, då är du med mig.
Går CCV, vad är det förkortning för? CW?
CW? CW, aha, som är CW. Vet faktiskt inte.
Okay.
Det är en bra fråga.
Går CW-serier att fläta ihop med filmerna? Jaha, det är väl tv-serien nu, antar jag.
Svårt där, alltså för CW leker ju oftast i The Arrowverse. De gjorde ju en gullig lite grej med Flash, att Flash och alltså Ezra Miller dök upp i Flash-serien i en snabb cameo, och det var väldigt gulligt. Så på så vis är ju det bron via Flash-karaktärerna. Men det är svårt att se Grant Gustin och hans dräkt dyka upp i Snyderverse. Det är liksom, det spelar inte väl. Så nej, jag tror de kommer hålla dem separat med en möjlig vinkning här och var i The Speed Force.
Det blev inga nya gudar.
Nej, det var det jag refererade till Ava DuVernays New Gods-film som kastades ut. Så de just är just så här, okej.
Okay. Är Black Adam rasistisk?
det skulle jag inte tro. Särskilt inte nu när Dwayne The Rock Johnson är i rollen.
Ungarna i Shazam är ju snart stora nog att spela sig själva som vuxna.
Det är sant, det har gått väldigt lång tid nu. Så jag vet inte fan hur de ska lösa det i nästa Shazam. Men ja, se fram emot att se.
Ja, och då, sen så bara avrundar allting. Ja, ni ser, frågorna är många. Hjärnan går på högvarv. Min fråga är väl, nu kommer frågan, det där var bara försnack. Okay. Min fråga är väl, hur länge orkar ni engagera er i det här? Är ni redan trötta på DCEU? Eller har ni fastnat i snöbollen som rullar vidare och samlar på sig mer och mer bråte? Tack för en fantastisk podd, ni är fantastiska. Tack. Fabian, har du tröttnat på det här?
Jag är i snöbollen. Och jag skrattar hela vägen ner. Ja, det är det. Jag är konverterad. Förut var jag mer så här, kasta skiten, börja om. Jag gillar vissa aspekter med det, men det kanske inte är värt att... Men nu är jag så här, restore this Snyderverse. Ja, vi är maskar, värdelösa maskar.
Referens till Hercules. Tobias Rydell, bränner av lite frågor då? Ni hyllade Gal Gadots insats i Justice League, men kändes det inte lite som en parodi när hennes tema började spela så fort hon rörde på sig? Jag tänkte inte på det.
Det är så det låter varje gång One Woman blinkar. Ja, jag gillar verkligen, jag gillar Junkie XL score i övrigt, men så fort One Woman ens, ja, du vet, syns i bakgrunden så spelas det där konstiga ylandet som känns lite så här, okej, tagga ner, det är inte, vi behöver inte, så är jag, chilla.
Ja, ja. Hur många varv kan man cirkulera med en kamera när någon står runt ett bord och pratar? Till och med Aquaman borde bli sjösjuk. Ja, det stämmer. Vad fyllde Martian Manhunter för funktion, Fabian?
Förlåt, vad fyllde vad för funktion?
Vad fyllde Martian Manhunter för funktion?
Ja, ingen alls. Det var och jättekonstig scen också. Jag gillar inte den scenen med Martha och Lois Lane. Jag gillade den scenen. Och sen tog du bort allt vad den betydde genom att göra. Så, så det var Martian Manhunter som pratade om den här karaktärens känslor och situation i livet och allt sånt där. Du på något sätt har du dödat det bara för en så här... och det kan man ju ha tolkat som så här, jo, men det var ju en uppenbar bara... Det la de in som en kul wink till oss och tittarna. Det skulle inte varit originalfilmen. Men det har ändå scenen då hon står där utanför och tittar weird. Och det är uppenbart inte en reshoot, så det var uppenbart tanken. Så att, nej, gillar inte det alls. Och visst, han kommer upp i slutet som en sån här hej hej. Tanken var ju att det skulle vara antingen en Green Lantern eller både Green Lantern och Martian Manhunter. Men varför då sa Waterbirds nej. Där satte de ner foten. Och tydligen, om man inte redan har filmat hade han castat då en snubbe som skulle ju då vara Green Lantern. Och det var intressant. Jag hade nog föredragit en Green Lantern framför Martian Manhunter. Jag gillar Martian Manhunter. Jag har ingenting emot martianer. Men, men ja, jag hade nog föredragit liksom... John Stewart.
Det är lite continuity error som är så sjukt olika hur de ser ut i John Carter. De är inte alls lik.
Yeah. I limited that.
Lite allvarliga fråga också. Hur ser ni på en konstnär och dess verk? Whedon verkar ju vara ett as, men man kan ändå konsumera hans verk med gott samvete. Det var en fråga. Men kan man ändå konsumera hans verk med gott samvete? På tal om verk, vad är det för relation till Buffy och finns det ett potentiellt avsnitt där? Tack för en fantastisk podd. Tack själv. Ja, där har vi ju, det är ju mycket snack om det där nu i och med Peter Guld och liknande.
Ja, just det. Woody Allen.
Lite Michael Jackson.
Ja, men det var just den här Woody Allen-dokumentären släpptes nu här på HBO. Pharaoh vs. Allen heter den, va? Och drog upp de frågorna. Jag är väldigt delad på det där. På ett sätt tycker jag att verket ska tala för sig själv och jag konsumerar verket, liksom konsten och inte konstnären. Och ska vi börja rada upp konstnärer baserat på hur de moraliskt står, då kan vi bara kasta ut hela skiten. Alltså då kan vi kasta ut alla kompositörer, alla målare. Det är liksom bye bye. Jag behöver inte hålla med konstnären för att uppskatta verket. Så, det är ena sidan. Andra sidan är ju typ så här, i R. Kelly-fallet, där snubben typ sjunger om det han gör. Och då känns det lite som jag deltar i akten, så att säga. Och det känns weird. Och sen är det lite så här, vill jag betala för... Liksom, vill jag gå och köpa en Woody Allen-film och ge honom pengar? Ja, det är upp till dig, uppenbart. Och det är liksom, du röstar med dina pengar, det är det mest demokratiska medlet du har, så du behöver inte liksom... Vill du inte så behöver du inte. Jag tycker väl bara inte att det ska finnas några liksom, så här är det och så här gör vi. Nu ska vi cancella alla de här människorna och vi ska inte, inget av det här får konsumeras någonsin. Gör det valet om du så vill. Jag är delad faktiskt kring så här, ska jag köpa en till Woody Allen-film? Jag kanske måste köpa en begagnat så pengarna inte går till honom, för att jag gillar ju fortfarande filmerna. Det är ett svårt problem. Det finns inga enkla svar. Jag tror vi ska vara ödmjuka för att det inte finns enkla svar på svåra frågor. Det finns inget absolut i det här. Så det är väl där jag ställer mig. Jag gav er ett icke-svar.
Det är ett icke-svar, men jag menar, det är ju upplyft på senare tid med som sagt Peter Guld och Yasin och allt det där liksom. Men jag vet själv inte. Alltså det är ju liksom, jag kan ju komma på mig själv ibland liksom, när man ungefär som att man ska göra någonting svårt. Man ska koka kaffe snabbt. Då nynnar jag på min Mission Impossible-melodin till exempel.
Yeah.
Alltid. Så här, dun, 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 när man ska göra någonting så här. Och ibland så, liksom så kan man, om man liksom typ så här, ska kasta en papperstuss och lyckas träffa en korg på långt avstånd, så kan jag bara nynna på World's Greatest. Åh, jävlar, det får jag inte göra. Liksom. Alltså... Så det är väldigt medvetet i mitt huvud.
Ja, ja. Nej, men det är svårt. Och liksom frågan, när det kommer till Yasin, där tror jag vi är i en R. Kelly-situation av att han sjunger om det han gör. Det kanske inte är så okej. Okay. Så här, ännu en gång. Lyssna inte på hans musik om du inte vill. Den stora frågan där, ska public service pyssla med sådana där grejer? Det tror jag är den riktiga frågan. Inte så mycket om hans musik ska konsumeras eller inte. Men det är en helt annan fråga.
Den frågan kan vi ta någon annan gång. Okej, okay, Emil med 25. När jag sett Zack Snyder's Justice League tänkte jag, Batman förlorar väldigt mycket signifikans i ett universum full av gudar och aliens. Han passar mycket bättre i en superrealistisk värld likt Nolan. Därför är jag tacksam över att Reeves verkar gå i den riktningen. Vad tycker ni? Batman i övernaturlig eller superrealistisk värld? Jag röstar ju för det sekundära där. Batman ska ju vara i en realistisk värld. För annars tappar han signifikans, vilket jag håller helt med om. Och det har vi pratat om väldigt många gånger i den här podden. Hade liksom Superman funnits i Nolan-universumet, så hade det inte funnits några filmer överhuvudtaget. Filmer hade varit 2 minuter långa.
Ja, nej, men det är en bra poäng. Jag är ju... Som det funkar i serierna. För mig kan han existera i båda, vilket också är så här icke-svar. Men för mig funkar Batman i en... Alltså han är Prometheus, han är liksom, han är mannen bland gudar. Och det jag gillar med Batman när han oftast är i ett Justice League-kontext är ju att han är strategen. Han är ju inte den som liksom... Eller han är där och slåss också såklart. Men han är mest den som planerar och ser till att saker liksom fungerar väl. Lite som man gör i den här filmen. Och det slog mig nu verkligen när jag såg Justice League igen. Så här, hur självmordsbenägen den här Batman är. Hur han på något sätt, han har ju gett upp nu. Han är på sådär, så här, jag satt ihop det här teamet. Jag är redo att dö nu. För det finns ingen plats för mig. Jag fuckade upp. Jag dödade de här gudarna. Nu tog jag tillbaka när jag satt ihop det här teamet. Det är över. Och jag är okej med det. Det tycker jag var väldigt fin... grej. Och så tycker jag det är väldigt kul att när Superman dyker upp så tar det 2 minuter och det är över. För det är uppenbart att Superman liksom kommer bara, det finns ingen plats för de andra när Superman väl dyker upp liksom. Eller det gör det på ett sätt, men att slå någon...
Nej, det gör inte det.
Jo, för att de misslyckas.
Jag tycker att Superman försöker.
De behövde Flash för att supercharge Cyborg så han kunde komma in i The Mother Boxes. Så att det hade inte Superman kunnat göra.
Okej. Okay. Ja. Vilken tur att det var just det som behövdes då. Det behövdes extra mycket el just det här tillfället.
Ring en elektriker.
Ja, precis. Ja. Emil med 25 fortsätter här. Viktor, följer du fortfarande mycket fotboll? Taggar du inför premiären på lördag? Ja, det är jag. Jag är taggad inför premiären på lördag. Jag är också taggad inför matchen på lördag när Sverige möter USA. För andra gången på Friends Arena. Så att det blir fräckt. Jag är taggad på EM, jag är taggad på OS. Det är mycket att vara taggad på. Det kommer vara en fotbollifierad sommar det här, Fabian.
Och squash och curling. Jag ser jättemycket fram emot sånt. Paddel, jättekul. Det pratar folk om.
Mullvaden 2049. Är anhöriga tycker jag är väldigt trogna lyssnare av Noipod. Skulle ni någon gång berätta anekdoter om personen som dog i Thailand som ni hintat om tidigare?
Nej, ja, det är inte preskriberat än. Så att, och alltså, vi kan ju inte liksom, vi kan ju inte peka mot vart liksom kroppen ligger. Nej, det vore för too soon. 20, jag vet inte när saker preskriberas i Thailand, men vi satsar på 2050.
Nej, och jag menar, de tog ju fram en teori i hur man gjorde, alltså vad som hände i The Irishman, så att vi hörde den. Ja. Om jag säger Dennis Hopper, vad tänker ni på då?
Jag tänkte direkt på Blue Velvet. Och ja. Det blev väldigt obehagligt i mitt huvud.
Ja, jag tänker inte på någonting faktiskt. Men anhöriga, trogna lyssnat på Norrpodd, not a chance in hell. Och sen så lägger han på här också. En sak till, vilka vinner SM-guld i ishockey och fotboll i år?
Fråga mig det.
Ja, det antar jag. Han skrev bara en sak till. Vilka vinner SM-guld i ishockey och fotboll i år? Jag antar att det är en fråga till dig.
Ja, nej, men om vi ska gå in på liksom, hur ser datan ut? Hur ser statistiken ut? Vem köptes och såldes förra året? Och, vem är offside och vem är onside? Och så där. Vi måste ju kolla på och liksom, ha all data. Så att, nej, men jag säger att HV71 vinner hockeyn och Ja, men jag satsar på V75 när det kommer till fotboll.
V75. Det är en kul anekdot här. Hej framtiden. Men vi är alltså i 2021 nu. Så med andra ord så SHL-säsongen 2021 när HV71 då ligger tok sist och håller på att åka ur elitserien, så tycker Fabian att de kommer troligen vinna. Det är kul.
Är Djurgården rätt svar, Viktor?
Nej, det är tyvärr inte riktigt det. Eller det beror på hur man lyssnar, men det var inte jättebra i år heller. Jag skulle säga att Växjö plockade, om inte möjligtvis att liksom det är Leksands år. Då hade väl hela hockey-Sverige blivit gått i taket, eller tyckte att det var fräckt för alla. Det känns som att det är allas liksom så här lite andra lag. Hur som helst, är fotbollen då, Fabian? Ja, just det, V75 vinner fotbollen.
Ja, exakt.
Mm. Nej, men ja, Malmö tar det väl. Det är som man, de borde ta det. Mest pengar, bäst trupp, bredast trupp. Men det vore ju kul om Djurgården kunde sticka upp. Det kan man inte. Men det är inte därför vi är här. Vi hoppar snabbt vidare till Joakim Söder. Först och främst, tack för en genuint bra jävla podd.
Ja, oh, tack själv. Tack.
Hade någon sagt till mig för ett år sedan att jag skulle dräpa av en fråga genom sociala medier till en podd, så hade jag nog trott mer på att Green Lantern skulle komma med en uppföljare. Har dessvärre ingen direkt fråga som rör dessa superhjältefilmer, men en fråga om våran superhjälte Bamse. Är det inte dags att någon börjar skriva en origin story på Bamse? Tack för det, Jocke. Först och främst att du ställer frågan, och tack för att,
ja,
du tycker att det är bra podd. Men origin på Bamse, Fabian, skriv den.
Ja, jag tror det redan finns origin på Bamse. Så jag tror det är om någon vill filmatisera den. Vem vet, det kanske kommer i nästa uppföljare. Det får du fråga en nordisk film om. It's beyond my pay grade.
Ja, jag tror faktiskt också att jag läser någonstans när han är liten. Typ. Det finns ju unga Bamses äventyr typ, i sin tidning. Som här. Det är inte så mycket origin i den.
Nej, men sen är hans föräldrar och allt det där. Ja.
Ja. Mm. Jag måste ju lägga in här lite grann då här att David Alehed har ställt en lång och utvecklad och avancerad fråga. Behövdes Snyder Cut?
I'll do you one better. What is Snyder Cut? behövdes? Det är en väldigt filosofisk fråga på ett subjektivt plan. Ja, jag behövde den. Alltså, den liksom... Jag behövde Snyder Cut någonstans. Alltså jag har sett den nu 4 gånger och liksom senast jag typ grät lite när Superman kom tillbaka, och jag vet inte varför. Det gav mig liksom det jag vill ha. Jag tror vi glömmer lite vad superhjältar är till för ibland och varför de liksom finns i som för att konsumeras. Och det är just för den där liksom ge en liten gnutta hopp och inspiration och känns bara att nej, men jag ska gå ut i världen idag och vara lite bättre än vad jag var igår. Och det gav mig den här filmen faktiskt, och då har det gjort sitt jobb. Så ja.
Jag förstår. Då är väl svaret ja.
Ja.
Oliver Ekström, alltså fy fan vad besviken jag blir på att Batfleck inte fick chansen att göra sitt Batman-manus. Att se en Arkham-inspirerad story med Deathstroke som skurk. Man blir manalessen när man tänker vad som kunde ha blivit.
Mm.
Och sen så kommer det till inlägg. Shit, jag glömde frågan. Vad är det ni hoppas på att se mer av? Vad är det ni hoppats på att se mer av men troligtvis aldrig kommer se av i DCU? Vad ville du se men du kommer troligen inte få det?
Nej, men det är ju Batman-filmen. För nu har ju Joe Montegello, vad heter han? Som spelar Deathstroke? Ja. Montelegano.
Slash.
Har gett mer detaljer på den filmen, och det var så här, jag hade velat se den filmen, damn it. Så det fan, jag hoppas verkligen bara att nu efter Flashpoint att säga, jo men vi gör nu 2 olika Batman, vi har Pattinson och vi har Batfleck, och det är okej, och vi får den filmen. Jag vill ha den filmen. Jag tror Affleck, kom igen nu, du mår bättre. Jag sörjer med dig, Anna de Armas. Det är jobbigt, men du kommer ta dig ur det. Dunkin' Donuts verkar hålla dig levande, så go for it.
Okej. Anton Skoglar. Fabian, vad tror du om Sveriges chans att vinna EM nu i sommaren när Zlatan är tillbaka i landslaget?
Va? Är han tillbaka?
Skojar du?
Ja.
Nej, har du missat att Zlatan är tillbaka i landslaget?
Gud. Jag kanske har läst någonstans, det kanske bara inte registrerades. Victor, jag tänker på superhjälte hela dagen. Jag har sett för mycket Snyder Cut. Okay. Så nu är det lite som Snyder Cut, liksom att, så här, som Superman. Han har varit död nu i ett tag och så kommer han tillbaka och ska döda Steppenwolf. Det bådar gott, Victor?
Ja. Jo, men vinna är ju fortfarande lite svårt i och med att det finns typ så här, Tyskland, Italien, Spanien. England för den delen. Det är ganska många fler länder som är lite bättre än vad vi är, trots att vi har Zlatan då. Men om man ser liksom truppen nu, så har vi ju aldrig haft en så här intressant offensiv.
Är det som offside?
Och med det sagt då, Fabian, så skulle jag vilja ställa dig en liten fråga. Jag vet att du kanske var beredd på den här, men förutom Zlatan då, Fabian.
Mm-hmm.
Nämn en spelare i svenska herrlandslaget.
Jakob Eriksson.
Bra gissat.
Finns det en Eriksson där någonstans?
Nej, i damlandslaget finns det en Eriksson.
Okej.
Hon heter inte Jakob dock.
Eriksson.
Nej, Magdalena.
Tack.
Men nära.
Vänta, jag kan, jo, men jag kan någon, vänta. Fredrik Lundberg är inte kvar, va?
Han heter Ljungberg, men nej okay. Han är inte kvar.
Nej, Patrik Isaksson.
Nej, det är just sångaren, ja. Tillbaks till ruta 1 och det, just det. Hela den.
Men det är ett fotbollsnamn. Ja. Någon heter Patrik Isaksson.
Nej, Andreas Isaksson hade den för något år sedan, men Patrik Isaksson är faktiskt en singer-songwriter.
Ah. Uno Svenningsson. Okej. Gå vidare.
Vi fortsätter. Robert Gustafsson. Inte den Robert Gustafsson, tror jag.
Men vem vet.
Det är svårt att se på den bilden. If you're listening, Robert Gustafsson. Hur som helst. Alltså, jag var lyrisk och hade känslan av att det är en helt ny film när jag sett klart Zack Snyder's Justice League. Såg den såklart igen när den kom i svartvitt. Vissa scener var lite väl utdragna, men hallå, wow! Det är så den här skulle ha lanserats. Även om det hade varit 3 timmar plus. Håller med Oliver Ekström och Batfleck också. Vad det gäller Wonder Woman så var den bra. Och det hade det ens varit möjligt att komma upp i nivån med första filmen. Jag och min ointresserade sambo var underhållna. Det är ju visserligen bra. Det är ett bra tecken.
Gud ja.
Sitter och kollar på...
Ja, förlåt. Ja. Fortsätt.
Nej, det var det jag tänkte säga. Sitter och kollar på en film och är underhållen. Vilket jag försökte liksom kampanja för med Wonder Woman 1984. Sitter och bara köper in dig på och åker med. You're in for a treat. And that goes for you all too. Alltså, då är det bra.
Jo, det stämmer. Inte one on one, men jag förstår vad du säger. Nej, det är verkligen huvudgrejen. Jag pratade med en kompis igår som är ett Super Marvel-fan och har liksom stenkoll på det och kollat alla filmer och liksom har läst en del serietidningar. Men hon hatar Zack Snyder. Hon hatat hela vad DC har gjort och sånt där. Och haft noll intresse för det. Men hon ringde mig igår och bara såhär, du, jag måste bara prata Snyder Cut. Och hon var såld. Så det är bara det såhär, oj. Det talar för någonting.
Det är väl bra.
Mm-hmm.
Okej, okay, nu kommer vi in på en fråga till här. Då ska vi se. Julia Bolin. Om ni måste flytta 2 karaktärer från Avengers och sätta dem i Justice League och vice versa förresten. Vilka hade ni flyttat och hur skulle det påverka gruppdynamiken? Skulle till exempel Iron Man tycka om att jobba med Batman? Nej, det tror jag inte.
Nej, det skulle nog inte. Ja, alltså det finns ju de som så här fyller varandras typ platser. Du kan ju på något sätt, inte kraftmässigt, men du har ju Captain America och Superman skulle kunna byta plats och de skulle kunna stå för liknande saker, lite samma moraliska kompass.
Men det hade ju varit lite jobbigt om det hade varit om de skulle slåss mot Steppenwolf. Och när han svingar yxan mot Cyborg där, så kommer ja, men Captain America upp istället. Det hade inte varit lika mycket power.
Med sin sköld hade funkat alldeles utmärkt.
Okej, men sen då? Nästa steg, när Steppenwolf bara skallar honom så skallbenet går av och han dör. Alltså det var såhär, oj.
Ja, nej, där blir det ju ett problem. Ja, men du kan byta Quicksilver mot Flash. Visst, Quicksilver kan inte riktigt träda in i The Speed Force, men han är snabb. Iron Man och Cyborg är inte riktigt, men det är svårt.
Men om du säger så, ja, men vadå, om man tänkte Endgame, hade du bytt Hawkeye och Black Widow, mot Superman och The Flash. Då hade det ju varit mycket enklare.
Hur då menar du? Vad är enklare?
Thanos hade ju inte haft jättemycket att sätta emot om man hade både Captain Marvel och Superman till exempel. Jaha, mot sig.
Jag tyckte du sa Black Widow.
Ja, bytte ut Black Widow mot Superman istället. Så att när Thanos kom, så liksom Superman är en i gänget som slåss mot Thanos, då hade det ju varit lite körigt med Thanos, menar
jag. Över, absolut.
Och det är lite samma sak om man hade bytt åt andra hållet och tagit in Captain Marvel och Thor till exempel. Mm. Och tagit ut Batman. Ja. Alltså då hade det ju varit liksom...
Ja, då hade det varit lite mer jämn fight på så vis. Så att kanske det vi måste säga. Även om det går ju att läsa de där crossover serierna som inte är så bra när DC och Marvel har slagit ihop och man liksom, och då är det just det att de byter typ plats med varandra, att vissa droppas in i varje universum och sånt där, och de fightas och sen har såklart en gemensam fiende och allt det där. Det har väl funkat sisådär, för att säga det milt.
Ja, men om man tänker utifrån dynamiken så är det väl så att de alla har ju redan sin plats. Alltså, om man tänker att Batman, Tony Stark är Batman, Captain Marvel är Superman, jag vet inte vem Flash skulle vara, om det är liksom, ja, men det finns ju ändå liksom så här tropes som du kan sätta in rakt över. Det är en bra tanke experiment.
Gud, ja.
Fundera på. Hon fortsätter där, Julia, med: vad tycker ni om continuity errors i filmer? Är det någonting som ni stör er på? Och hur tycker ni att det påverkar filmupplevelsen? Hade ni några exempel på continuity, jag kan säga det, du förstår
continuity.
Vad jag menar. Continuity errors. Och vad tycker ni i så fall om dem? PS, tack så mycket för ett underhållande podd och älskade avsnittet om Hannibal. Ja, tack själv. Du skrev ju där och berättade om din yrkesroll och jag blev mäkta imponerad.
Ja, det värmer att det kommer från dig, Julia, så tack så mycket.
Ja, exakt. Nej, okej. Okay. Continuity errors, Fabian. Är det något continuity errors du verkligen kommer ihåg som du har stört dig på det sättet?
Nej, men på ett sätt inte stört mig på. Alltså det är alltså, han håller i koppen i fel hand. För mig är det ju, som jag sagt, det är också som plot holes och allt det där. Om du börjar kolla på tapeterna, då är det inte tapeternas fel, utan historiens fel. Och liksom, kollar du fel så, ja, då står den uppenbart inte levererat. Och continuity errors, det finns ju liksom över. Alltså, kommer du ihåg, du vet, ja, men du vet, då fanns så här... Det introducerade du mig till i tidigt tonår, så här, moviemistakes.com eller vad det nu var. Man kunde sitta och skratta där och säga, ah, det är ett flygplan i bakgrunden på Troja. Det var det väl inte, men och där var ju Sagan om ringen var ju fullt med continuity errors, och i Titanic så pratade han om en sjö som inte fanns. Det är inte continuity error, men ändå. Och ja, det finns alltid att någon håller kopp i fel hand. Jag bryr mig inte. Sen har det ju fall där man typ utnyttjar det, då är Shining som omfamnar continuity errors för att ge en känsla av obehag snarare. Att skrivmaskinen byter modell och färg och sådana grejer, och du byter 180 graders regeln på intressanta sätt ibland, och du gör saker medvetet, och det där använder man ju det till sin liksom, till sin styrka. Men nej, det är inget annars som jag liksom säger, den här har traumatiserat mig. Har du någon, Victor?
Nej, det du säger är ju ganska viktigt att tänka på. Det är ju, tänker man på det så är någonting fel med filmen. Eller så är det så pass stort så att det blir liksom fel. Jag såg någonting om att det var så här, eller det jag faktiskt tänkte på, det var Wonder Woman 1984. När hon svingar undan barnen på den här jaktscenen. Kommer du ihåg den?
Och här, du pratar om dockorna.
Dockorna för vissa dockorna är en grej, men det är inte continuity. Jag kan inte prata. Continuity error.
Yeah.
Continuity, du förstår vad jag menar. Ett CE. Nej, men då svingar hon i lassot, håller på att tappa lassot. Och sen när hon rullar runt, då sitter lassot ihopknupet runt, eller ihoplindad runt i höften igen. Och man säger, det gick fort. Men jag menar, det är ju typ sån sak, det tänkte jag faktiskt på. Men i övrigt så är det väldigt sällan man liksom tänker på att en kopp är här eller där. Eller. Om det inte bara dyker upp en kopp som gjorde Game of Thrones. Då.
Nice.
Det är ju kul.
Det är kul.
Ja, nej, så det är ingenting jag liksom som jag kommer ihåg rakt av. Som, är. Så, nu ska vi se. Nu fortsätter vi här. Vi scrollar ner lite grann med två frågor kvar. Juanito 1. Hej ni glada, jag har problem med så pass långa filmer som Justice League var. Gick in med tanken att det här kommer bli jobbigt bara för längden. Är detta ett steg mot de gamla mastodontfilmerna, tror ni?
Det är en väldigt intressant poäng Vi har ju jobbat oss lite mer mot det också. Avengers-filmerna har varit upp mot 3 timmar och sånt där. Och vi har haft längre blockbusters sen Dark Knight typ gjorde det, Vogue. Jag tror inte vi kommer se på så här långt. Eller det är ju det här streaming kommer in. För streaming på något vis har ju öppnat upp för det. För såhär, man undrar ju såhär, varför är filmer så långa som de är? Ja, förut var det, man trodde såhär, över 20 minuter så kommer hjärnan ruttna. Det har vi ju lärt oss att den inte gör. I alla fall rent fysiskt. Men grejen är ju rent box office. Om en biograf vill tjäna pengar så vill den ha egentligen så korta filmer som möjligt, för då kan det fylla så många, ja, men då kan så många som möjligt se det under en dag. Har du en 4 timmars film, då får du typ in 3 visningar på den salen som bäst. Och det är inte biograferna så pigga på. Men streaming har ju öppnat upp det, och det tror jag framförallt verkligen visade sig att det funkade. Eller kan man diskutera om det funkade, men det fysiskt funkade med The Irishman, Martin Scorseses film, som också var, det var 4 timmar.
Som också du har funkade. Ju annars, annars har du ju White Earp 3.24, Ben-Hur 4.53.
Ja, nej, det går ju med så här intermissions och allt sånt där. Men i, och då, det var ju det folk ville ha då. Det funkar ju uppenbart. De pengarna, eller de filmerna drog ju tillbaka sina pengar. Inte alla, men många gjorde. Och med en, ja, med en intermission så, vem vet. Det kanske blir det nya om biograferna vill konkurrera i post-covid-värld. Det kanske är vägen att gå. Men jag vet inte. Ja, ja, det är ju svårt, det är ju lätt att kolla på Justice League 4 timmar lång, eller The Irishman hemma där jag kan pausa och gå på toa, och eller kanske som kapitelupplägget som Justice League har, att man säger, ja, men nu pausar jag kapitel 4 här och så går jag och gör annat och sen kommer jag tillbaka. Det är svårt att göra det i biograferna. Så Snyder kommer ju släppa, när vi väl kan, en IMAX release på den här filmen med en intermission som redan då är musikkomponerad till av Junkie XL. Så att det ska bli intressant att se. Och jag kommer att stå i först i kön där.
Det var en referens till Neil City förut, det jag sa. Okej. Sista frågan. Gustav Nordqvist. Redo frågan, sista frågan.
Ja, jag är här.
Tjo!
Tjo!
Skulle gärna vilja höra er pitch på en bra Justice League-film. Vilka karaktärer och skurkar skulle ni vilja se? Någon speciell storyline ni skulle vilja se? I övrigt, tack för en exceptionell podd. Tack själv.
Tack,
Fabian,
tack
så mycket. Nu är det ju så här. Jag har ju problem för att jag kan för få karaktärer i Justice League.
Mm-hmm.
Jag kan ju bara de här. Vilka fler behöver vi liksom? Vi kan ju inte ta in Robin, Boy Wonder i Justice League. Det funkar ju inte.
Kan du? Det finns en plats för honom också. Jag saknar en Green Lantern. Jag hade velat ta Jon Stewart dyka upp som det först var tänkt. Eller han hade ju inte dykt upp i själva storyn, men som post-credit. Och jag hade velat se en Green Lantern. Och vi hade ju typ i alla fall 2 Green Lanterns i Justice League som dyker upp. Du har ju Kilowog som ligger död där i Nightmare-sekvensen. Och sen vet jag inte vem det är som är i den här flashback-sekvensen till första invasionen. Så det hade jag velat ha. Nej, men vad jag nog hade velat se, det var ju det som typ utlådes lite i Justice League-versionen, så här, We need a League of our own, som Luther säger. Och det fick mig att tänka på Alex Ross Justice, där alla skurkar bara säger, men varför bara koordinerar vi inte en attack samtidigt och bara fuckar upp ordentligt för dem? Varför har vi inte gjort det tidigare? Och jag gillar lite den grejen också, av att varje superskurk bara går ihop. Och det hade varit en det hade på något vis, om jag hade liksom gjort, om jag hade haft lite att säga, så hade jag ju på något vis såhär, okej, okay, det här var jättebra, Justice League här, nu tar vi en paus från hela universumet och New Gods, och så kör vi en sån där bara skurkarna går ihop liksom, för att det här, så här kan vi inte ha det. Nu har vi inte så många skurkar förvisso och jobbar med. Vi har Lex Luthor, vi har
Deathstroke,
vi har Jokern, vi har King Orm, och Black Manta. Så du har ju lite, skulle ju kunna kanske, ja, jag vet inte, det
du
hade
har
jag
alla Suicide Squad-gänget ju.
Ja, och Suicide Squad-gänget, så det hade kunnat funka lite, men du har ju inte riktigt intresserat de stora skurken än. Men så det hade jag nog velat se. Och sen i tredje filmen, då kör vi, för det är lite det, så kör lite Avengers-modellen, att du kör kosmiskt i början och så har du Ultron i mitten och sen kommer Thanos, och vi kanske hade behövt något liknande här. Men sen vad petar man in? Så kanske en 4 filmer, och sen fjärde filmen, eller så tredje filmen är Nightmare, och fjärde är då invasion av Darkseid. Så att, ja, det hade jag velat se.
Ja. Nej, men alltså, vi är tillbaka på Sinister Six med andra ord. Vi kommer ner där och så öppnar, så ser man Vultures vingar, och du kommer Paul Giamatti där i en manken av Paul Giamatti som iklädd en stålnosörning på fejkryska. Liksom. Det är det du vill ha alltså?
Mer eller mindre ja. Vi maskar värdelösa masker.
Ja, det är så intressant det där. Alltså just den, man bara så där, snabbt stickspår på den frågan, men ändå inte. Alltså Amazing Spider-Man, vad hände där? Det var en värld där vi levde en stund alltså, där det skulle byggas upp typ en hel filmuniversum på bara en superhjälte, men alla liksom rogues galleries. Och man såg redan från början att det här är en dålig idé, men de fortsatte för att de tjänade för mycket pengar.
Ja, trodde de. De tjänade ju inte så mycket pengar, visade det sig. Det gick inte så bra där. Ja, nej, det var ett konstigt parallellt universum det där. Och jag är så glad att det inte blev av. För det hade varit alltså, snacka om hybrisen, där man bara tror att ja, men folk vill bara ha universum. Så vi gör det. Vi gör det.
Det kommer ju vara en sån grej när liksom våra framtida barn börjar prata om så här, men pappa, hur var det att leva under, och då tänker man sig, vad tänker du säga liksom,
covid?
Kommer du ihåg 9/11? Kommer du ihåg covid-19? Men nej, men kommer du ihåg hur var det egentligen när man levde när alla filmfranchise skulle göra universum? Dracula Untold, hur var det att se den på bio egentligen? Hur kunde det vara så att man såg en film och så visste man att det här kommer bara vara 25% av en story, för att man kommer bara lägga ut alla liksom framtida tankar på nästa filmer. Vill du veta vad som händer med Peter Parkers föräldrar? Ja, okej, det får du inte i den här filmen. Nähä, om jag går och ser nästa då. Så här, och han kom ett steg närmare, men inte ända fram. Alltså, allting var bara klipphängare.
Ja, det kommer vara jätteroligt att på ett sätt studera det här sen när vi har lite perspektiv på det, och om trenden har gått bort eller om den fortfarande finns kvar. Det kommer vara kul att ha perspektiv på det när vi vet hur allt ser ut. Men det var några konstiga år där när allt skulle vara universum. Alltså så riktigt skumma universum också. Men vissa försöker fortfarande, så det har ju Godzilla vs. Kong och men jag vet inte vad tanken är att gå efter det. Jag tror inte det finns någon masterplan.
Nej, det är nog slut där.
Det är nog slutet, tror jag också. Absolut.
Om det inte den här går svin bra, så att de typ måste göra en till.
Ja, betygen har varit bra. Det har varit typ de första bra biosiffrorna efter covid eller under covid, och bra siffror på HBO, så att vem vet. Vi får väl se. Men ja, vad det är allt.
Det var allt.
Jag har en extra poäng. Eller jag kan bara som en public service, att om ni som undrar att se den svartvita versionen av Justice League. För vi har ju ändå pratat lite om svartvita versioner av filmer. Alltså mardrömsscenariot är The Mist. Och bara klargöra om det här är The Mist eller jag menar, Citizen Kane. Det är mer åt The Mist-hållet faktiskt. Jag var väldigt taggad, för att jag trodde ändå att Snyder skulle klara det här. För att han är ett fan av Leica, och han fotar väldigt mycket på sin Leica monochrome kamera. Om någon har en liggandes hemma, jag kan ta den, det är okej. Så jag är själv förälskad i svartvitt. Jag älskar att fota i svartvitt, både på film och digitalt. Alltså, kollar man min Instagram, det mesta är svartvitt. Jag gillar det formatet. Jag tycker det är snyggt och stilrent och vackert. Men det är svårt. Det kommer inte gratis. Du kan inte bara fota saker i svartvitt och det blir fint, utan det har väldigt mycket om, alltså ironiskt nog, färg. Färg spelar en väldigt stor roll i svartvitt. Hur färg registreras i svartvitt. Vill du ha... kolla på, finns behind the scenes på YouTube kring Mank.
Skenbart.
David Finchers Mank. Då de just pratade om, så här, när de gjorde kostymprover. Så här, den här killen ska ha en svart kavaj på sig. Men svart registreras inte som svart i svartvitt. Utan du vill ha typ marinblått. Och det är verkligen så. Alltså, olika färger registreras på olika sätt. Och ljussättning är en väldigt viktig grej. Och grejen är den att Justice League var inte filmad i svartvitt. Den var inte designad för att vara svartvitt. Så visst, du har vissa bilder där i filmen som sa, det var snyggt och det funkar. För att just ljussättning i den scenen kunde funka i den kontexten. Men i som helhet, och särskilt i tredje akten, då är det bara full-blown war. Det blir bara en mos. En grå mos. Och det funkar inte riktigt. Så att, vill ni verkligen ge er in i det, gör det. Men you've been warned. Det är inte så nice som man tror. Utan njut istället för att kolla på Zack Snyder's Vero-konto när han fotar med sin Leica monochrome istället.
Bra not att gå ut.
Ska jag säga den meningen till mina föräldrar och se om de förstod ett ord av vad jag precis sa?
Ja, det är bra.
Det är fint.
Men hörni, tack så jättemycket för att ni fortsätter att skicka in frågor till oss. Det är jättemysigt.
Ja, vi gillar det. Och nu är typ tisdagsmorgon över, vilket är lite, känns lite tråkigt. Att säga, shit, vi kom ut på andra sidan levande och vi är typ glada, vilket också är ännu mer weird. Och jag vet inte, vad ska vi göra nu, Viktor? Vad händer nu?
Nej, men Godzilla vs. Kong kommer väl ut, men jag vet inte om det är liksom så intressant. Vi har ju redan gjort ett Godzilla-avsnitt. Liksom.
Ja. Ja, vi får ju se. Vi vet ju inte riktigt, liksom, kommer den ens hit och i så fall när. Så vi ska hålla ögonen där om det finns något mer att gräva i. Har ni några förslag? Alltså, det är inte som att vi inte har saker att göra. Vi har jättemycket att prata om. Men har ni något konkret? Nej, ni måste prata om det här nu. Hör av er. Skicka ett förslag. Men annars kommer vi hitta något riktigt saftigt och gött runt hörnet här som vi kommer diskutera.
Och... det blir fantastiskt.
Ja, det kommer bli grymt. Men okej. Okay. Jag tror vi bommar igen där, va?
Det gör vi.
Jättebra. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt. Vill du att vi stoppar här? Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.